En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Hej, välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av Sportbladets PLP, som vi kallar oss i sociala medier, alltså Sportbladets Premier League-podd. Hashtaggen där ni kan ställa frågor, det vet ju nästan alla som lyssnar att ni kan göra det här, men jag känner ändå att det var ett tag sedan vi påminde. Vi kan ju ha fått nytillkomna lyssnare som inte känner till det, att man kan gå in på Twitter och ställa frågor. Inte för att det är någon brist på det, vi ska ha en ganska lång frågestund idag, tänkte jag, för jag sitter här med Kalle Karlsson och han älskar att svara på frågor, eller hur?
Absolut, jag tycker frågedelen är ett av de bästa segmenten i den här podden. Jag är lite förvånad över att du är här dock, för att vi skulle väl byta ut programledaren efter förra veckans sör. Men det var alltså Patrik Sjögren vi bytte ut istället.
Ja, precis. Men nu blandar du ihop poddar. Det var väl i Sillypodden i måndags som ni konspirerade bakom min rygg när jag var och...
Ja, det var det ju. För mig gällde ju snacket alla poddar, men vi kan säga att det bara gällde Sillypodden. Simon Bank var ju på väg in i dagens podd faktiskt, kan vi ju säga.
Men alltså, han drog sig ur.
Han drog sig ur.
Han lämnade en så kallad raincheck. Han skulle komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Har han i alla fall lovat. Vi får se vad det löftet är värt. Vi har ganska mycket att prata om idag, Kalle. Mm. Vi måste börja. Vi kan väl säga att vi ska liksom nämna, vi ska prata lite Manchester United, lite Chris Smalling, vi ska prata lite Gomis och Yaya Touré och lite Leicester och så vidare. Och sen blir det ju en massa annat och det kommer frågor och det blir liksom, ja, ni vet hur det brukar gå till. Men vi måste ju börja med Pedro. Och att Chelsea nu faktiskt har gjort det igen. Det är som de, det börjar bli deras grej det här ju. Att man smyger in och bara kapar en deal. Man låter en annan klubb göra hela grundjobbet liksom. Man får spelaren att liksom börja liksom tänka, att acceptera, lämna landet, lämna klubben. Att klubben ska liksom se, jaha, vad har vi för ersättare? Måste vi värva någon och agenten? Allt det där låter man någon annan göra. Och sen när allting är på plats, då glider man bara in och så plockar man spelaren framför näbben på, i det här fallet, Manchester United. Det är ganska slick på något sätt.
Alltså, det här arbetssättet är det bästa om man klarar av det. Men ska man klara av det och sy ihop det, så måste man ju stå högst upp i hierarkin. För annars så grejer man ju inte det. Och Chelsea har ju de senaste åren i engelsk fotboll dels varit köpstarka. De har år efter år slagit sig i toppen. De har inte missat Champions League till exempel något år. Och nu har de dessutom ett tränarnamn som är attraktivt för spelare. Så att de har en, kanske den högsta dragningskraften, och är väl den klubben just nu i England som skulle kunna arbeta på det här sättet.
Är det här Mourinho eller är det, ja, vem är det? Det är ju knappast Abramovic.
Nej, det är inte Abramovic, det är det inte, utan det är nog mer Mourinho som gillar att dels förstärka sitt lag, vilket han gjorde med både Willian och gör nu med Pedro, men också kanske stoppa in en kniv i ryggen hos antagonisten. Så.
Som man tänkte att han gjorde lite grann med Salah till exempel.
Och med Salah.
Som ju var en väldigt liknande situation också. Finns det fler? Har de gjort det här fler gånger?
Nej, jag kan inte komma på. Det här är de tre high profile. Ja. Sen hänger ju det här också ihop också med tidseran. Alltså gå tillbaka 10-12 år, då kunde inte vi hänga med i transfers på det här sättet som det är idag, när vi får liksom uppdateringar varje timme om vad som händer.
Och agenterna har fått nya arbetssätt. När
ja, det finns nya mediekanaler med Twitter och allt sånt där. Alltså, då var det ju från dag till dag vi fick veta vad som hände. Mm. Så att det är möjligt att det har skett tidigare också, utan att vi har fått veta om det. Men nu har det i alla fall varit de här tre högerprofilerade fallen, då, med Salah, Willian och nu Pedro då.
För att det känns ju inte som de har gjort något eget liksom, det är inte så att de har haft representanter i Barcelona i veckor och diskuterat och försökt övertyga, utan det här har ju hela tiden handlat om Manchester United. Antingen går han till Manchester United eller så blir han kvar. Ja, det har ju hela tiden varit frågan.
Det som är intressant här, det är ju dels, var United så intresserade av Pedro med tanke på att man hade så mycket tid att bara sy ihop den här affären. Man började liksom tveka kring priset och om man ville betala allting direkt och så vidare, eller om det var någon liten summa som fattades. Men hade man velat göra det så hade man gjort det tidigare. Då hade man gjort det snabbt. Vill man verkligen ha en spelare, då finns det ju ingen anledning för Manchester United när säsongen har börjat dra ut på det. Så antingen är det ju Manchester United som har fumlat här och börjat satsa på tvären i förhandlingar med Barcelona. Eller så är det ju spelaren då utifrån att intresse från Chelsea dök upp som börjar tveka. Det finns ju de här uppgifterna bland annat om då att Victor Valdés, som Pedro känner mycket väl sedan åren i Barcelona, att han har varnat nu för Luis van Gaal då och hans tränarstil. Och jag menar, Valdés fick ju själv känna på den tränarstilen nu under förra säsongen när han anslöt och sen hamnade i kylan och sen blev avrättad offentligt av van Gaal.
Ja. Jag har fått en fråga, jag måste bara slänga in den. Det är från Erik Karlsson, vår kollega från Likat-redaktionen. Borde van Gaal ha insett att hans Valdés behandling skulle kunna påverka Pedro-värvningen?
Nej, det tycker jag inte. Alltså,
det är ganska konspiratoriskt.
Ja, alltså, nej, det tycker jag nog inte. Det, alltså, du måste ju behandla liksom spelare separat liksom. Alltså, det är svårt att säga.
Uppskattar ändå att vi får en konspirationsteori från en medarbetare som inte är Kristoffer Karlsson, alltså KK. Ja, han brukar ju leverera dem på löpande band annars.
Nej, men sen verkar ju också de verkar ha spelat på alla fjolsträngar här och liksom Cesc Fabregas fru då, Daniela Seman, har kontaktat Pedros fru och gjort flörten där, kanske nämnt att det är mycket mer attraktivt att bo i London än att bo i Manchester. Det kanske har liksom fått frun att påverka också.
Ja, men så är det kanske, men rent spelmässigt då, hur ska vi stoppa in Pedro i det här Chelsea-laget?
Ja, alltså, om vi säger för det första, jag såg ju aldrig riktigt vitsen med att värva Pedro till Manchester United. Jag tyckte inte det var där, vi pratade ju om det förut, att det var ju inte där Manchester United behövde förstärka. Sen hade han säkert kunnat göra att nytta i Manchester United, han har ändå meriter som få spelare i Europa har. Men i Chelsea nu så behövde de ju någon slags injektion i den där offensiven. Den är bra fortfarande då den har inte blivit katastrof över en sommar och två lite haltande inledande matcher i Premier League. Men det känns ju som att de inte haft inhoppare alls som har kunnat förändra matchbilder. Utan när de har behövt byta från den där starten och den inte har fungerat, då kommer en Cuadrado som är liksom tinad från frysboxen in och ska göra något helt utan självförtroende. Chelsea har verkligen behövt någon ny spelare att laborera med där fram. Och det får de ju nu. Nu kan de ju spela med Hazard till vänster. De kan spela med Pedro till höger. Och så har de ju Oscar och Willian att leka med lite. Willian kan spela på kanten. Han kan spela tia. Och ibland kommer säkert Pedro också börja på bänken. För att så pass stora är ändå konkurrensen där framme. Så att det han ger är ju en alltså, mer direkt spelstil. Han är ju inte den som konstrar till saker, utan han löper. Han är beredd att löpa. Han är väldigt lojal. Så att han behöver inte alltid komma och möta bollen och vara den som ska styra spelet själv. Utan han är ju snarare den som inte gör det och låter andra sköta det. Och sen löper han in bakom backlinjen. Och han gör ju en del mål. Han har gjort plus 20 mål ett par säsonger i Barcelona. Och även om han får väldigt bra service därifrån.
Så finns det något som gör ännu mer mål i det laget.
Ja, så är det ju.
Ja, men det är ju det som är grejen, att det är ändå starkt att göra så pass många mål när du har så starka målskyttar omkring dig som dessutom förväntas bli serverade i högre utsträckning än du själv blir.
Sen är visst, Barcelona parkerar ju på offensiv planhalva, så du får ju massa lägen om du spelar i Barcelona. Så är det ju, men han har ju bevisat både i spanska landslaget och i Barcelona att han är väldigt användbar. Kan spela på många olika positioner. Kanske den mest dubbelfotade offensiva spelaren som finns i Europa när det handlar om just teknik med båda fötterna, för man vet ju inte om han är höger eller vänster när han driver bollen. Jag tror att det blir en användbar spelare. Sen är det alltid intressant med de här spelarna som går från en viss nivå och så går de ner till en klubb som är på lägre nivå i hierarkin, och byter liga och sådär. Det är inte säkert att, man får alltid se då, kan han prestera, kan han vara liksom en stjärna i en mindre, eller vara den där perfekta komplementspelaren på den högre nivån. Och där råder ju frågetecken kring alla spelare, och det råder även kring Pedro.
Mm, ja, men så är det. Om du hade velat, hade du ställt upp honom i en startelva för Chelsea just nu? Vem hade du petat? Oscar?
Ja, utifrån form så hade han ju tagit platsen till höger, och sen hade Oscar och Willian slagit som platsen som tia. Men alltså det där, för mig, startelva är inte skrivna i sten, utan Chelsea skulle nog de behöver en till spelare så att de kan rotera mer.
De har en liten trupp faktiskt.
De har en liten trupp och de skulle behöva rotera mer där för att ha högre konkurrens, så att spelarna kanske inte känner sig så säkra på att starta varje vecka.
Mm, precis. Manchester United då, nu missade de den här värvningen som de nog hade räknat in ganska många. Kanske inte den värvningen som de i första hand behöver. Det har ju inte minst skrikits efter mittback under många år.
Ja.
Men vi ska lämna själva ryktesfloran och hela den biten till Silly Season-podden som kommer på måndag. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om den backen som faktiskt har klivit fram och visat att han är en mittback av Manchester United-kvalitet. Det är Chris Smalling. Som har haft jättetunga perioder i Manchester United också. Och varit väldigt ifrågasatt. Men från och med förra säsongen och in på den här så har ju vuxit ut till en jätte i det mittförsvaret.
Ja, verkligen. Det var ju en väldigt bobblande höst där under Van Gaal i fjol. Mm. Och de experimenterade med trebackslinje. Och då tyckte jag att det var egentligen inte någon av de där försvararna som var värdig att vara arvtagare till namn som Vidic och Ferdinand. Och jag var ju en av dem som verkligen slog fast att United behövde få in en mittback av absolut toppklass. Men om man tittar på Chris Smalling nu så har han ju faktiskt över tid faktiskt visat att han har kunnat ta upp befäl i det där försvaret. United har ju alltså släppt in minst mål i Premier League sedan den 8 november i fjol. Det är ganska lång tid. Det är 10 månader i princip som den här statistiken sträcker sig över. Och det säger ändå någonting om att vi kanske har underskattat den där defensiven de har, alltså försvarsspelet. Och det kanske inte är spelarna individuellt utan mer det kollektiva försvarsarbetet som Louis van Gaal har satt på plats. Alltså, den utveckling man såg med laget i fjol var ju att de blev mer och mer possession baserade, plus att man lade till där högre och högre pressspel, och under våren var ju det väldigt väldigt effektivt. Och det kanske är så att det här i kombination gör att man klarar sig med de här spelarna. Till exempel då, man använder det här höga pressspelet som man gjort det senaste dryga halvåret, så kräver ju det en väldigt hög backlinje. Och Chris Smalling är ju faktiskt en sån försvarare som klarar av det. Dels är han väldigt nickstark, men han är ju också väldigt snabb. Så han är ju en av få, ska jag säga, försvarare i Premier League, men även ute i Europa, som är så stor och så stark i luften, men samtidigt har den här snabbheten som han har. Han kan ju faktiskt ta en löpduell med en anfallare utan att förlora den.
Mm.
Och det är ju få förunnat när det handlar om kombinationen nickstyrka och snabbhet.
Det jag gillar också väldigt mycket med Chris Smalling är att han man pratar ju väldigt mycket om den här moderna mittbacken som ska kunna sköta väldigt mycket uppspel och han ska kunna transportera boll långt upp i mittfältet och sådana där saker. Och det är väl kanske inte hans styrka, men många av de här mittbackarna som man hyllar för de kvaliteterna saknar ju mycket av det här genuina faktiska backegenskaperna. Ja. Som du nämner, att kunna knoppa bort 10 bollar under en match och vinna 10 nickdueller och att resten av backlinjen är rätt säker på att om den där bollen kommer mot anfallaren, jag är rätt säker på att Smalling i det här fallet då faktiskt vinner den duellen. Och det blir liksom en trygghet, en stabilitet. Man kan jämföra med John Terry där, som heller inte sköt speciellt mycket uppspel och inte har världens bästa fötter, men man vet att han kommer blocka det där skottet, han kommer vara där, han kommer ligga nära sin anfallare när han ska göra det och så vidare. Och med den fysiken som Chris Smalling har så tycker jag att Ja, han ser riktigt, riktigt fin ut.
Mm. Ja, men det har blivit en annan arbetsbeskrivning på mittbackar i den moderna fotbollen, om man säger så. Det har blivit mer att man ska ha bra fötter och kunna gå isär brett i uppspelsfasen och vara trygg med bollen. Det blir ju det, det blir ju det. För att det är inte så många som har alla de här egenskaperna. Utan ska du ha väldigt fina fötter, då kanske du inte är 1,90 plus och stor och stark. När det gäller Chris Smalling så, han kan ju transportera boll. Det kan han ju göra, för han har ju den där snabbheten. Det är ofta han får press på sig, då har han snabbheten att bara peta fram bollen och ändå hålla ifrån sin motståndare. Så han kan ju ta med bollen upp i uppspelsfasen. Det han inte har och aldrig kommer att få, det är ju den där alltså grundtekniken, den där för att bli en mittback som tittar åt det ena hållet och så vrider man in ett uppspel mellan lagdelarna stenhårt upp på nummer 10-spelaren. Det som Daley Blind till exempel kan göra när han är mittback. Det kommer han aldrig att få, det spelet. Den dimensionen kommer han aldrig få i sitt spel. Men han har så mycket annat nu, Chris Smalling, så att han kan vara den spelaren som blir befälhavare där bak. Som håller rent i eget straffområde. Och då behöver United hitta en mittback som sköter upp spelen. Mm. Och den arbetsfördelningen har ju funkat väldigt bra nu med Daley Blind. Det som återstår att se, det är ju om Daley Blind klarar av att möta, stå upp när han ställs på tuffare prov framöver. Det finns det ju ett frågetecken kring. Det finns ju fortfarande också ett frågetecken kring, kan Smalling hålla i den här formen över tid? Men han har ändå hållit den nu i, ska jag säga, under det här året, i alla fall, det här kalenderåret.
Mm. Nej, men han sett så där självklar ut som man gillar när en back gör, i alla fall som jag är väldigt förtjust i. Jag tycker att det finns andra spelare på plan som kan sköta upp spel ofta. En person som är rätt bra på uppspel, det är Yaya Touré.
Ja, han är rätt bra på mycket.
Han är rätt bra på mycket. Ja. Jag var tvungen att segwaya här, kände jag. Det var lite krystad övergång kanske, men hade ett tungt år förra säsongen. Vi pratade inte så mycket om honom förra veckan här i Premier League-podden, men har ju inlett otroligt starkt och ägt båda de matcherna som de har spelat så här långt, och inte minst mot jag menar, regerande titelinnehavaren Chelsea. Så dominerar han ju fullständigt centralt på mittfältet. Är det den Yaya Touré som är tillbaka? Så vad tror du det berodde på förra säsongen att han inte var där? Han såg lite mätt ut.
Han såg lite mätt ut. Samtidigt vet jag att i fjol, att jag påminde när vi snackade om Yaya, att han ändå gjort fler mål än vad någon annan central mittfältare i ligan har gjort, typ. Mm. Alltså, det var inte den gamla Yaya på det sättet att han dominerade matcher. Och han såg lite mätt ut, och det kändes som att han inte brann för det alla gånger.
Man undrar ifall, för att han var ju med om en personlig väldigt jobbig sak precis före förra säsongen.
Han fick ingen tårta.
Nej, men hans bror gick bort.
Ja, precis.
Och man undrar hur det påverkade honom i början av säsongen, och att han sen helt enkelt aldrig kom in och hittade formen helt enkelt när han började skakigt. Och hur påverkad han var det vet vi ju inte, men det skulle kunna vara en förklaring i alla fall.
Absolut.
Som man har,
men han känns ju nu som lite av a man on a mission. Alltså, han har ju såklart tagit del av den kritiken som han fick i fjol. Och när det liksom lyftes kring, kan man ha Yaya Touré sittande på mittfältet? För han jobbar ju inte hem. Alltså, blir man för sårbar? Mm. Jag tyckte man såg nu mot Chelsea en Yaya Touré som liksom jobbade tillbaka på sätt som man inte sett det. Man blev liksom nästan som man höjde på ögonbrynen hemma i soffan och tänkte, oj jäklar, han springer ju faktiskt och pressar liksom maxlöpningar defensivt. Det har man inte sett förut. Så att det känns som att han är verkligen alltså nytänd nu. Och alltså, han är ju så otroligt bra, så att en nytänd Yaya Touré, det är ju liksom, det är det bästa nyförvärv en klubb kan göra överhuvudtaget. Det är ju den bästa värvningen den här sommaren. Vi har pratat om värvningar, vilken är bäst? Peter Cech eller någon annan, men alltså en nytänd Yaya Touré, det är ju liksom, vad hittar du en sån spelare?
Nej, han är ju världens bästa spelare på sin position.
Ja, det är svårt att hitta en liknande spelare som kan göra det han gör.
Nej, så är det. Helt klart, och framförallt när City då har ett lag som är byggt väldigt mycket runt det, att, att ha David Silva som ska ta emot väldigt mycket och springa runt, löpa runt och slå den där avgörande passningen, den sista passningen, både på en Agüero men också på en Yaya Touré som med kraft kommer, kommer bakifrån och erbjuder ett alternativ till en David Silva. Så laget är fortfarande ganska mycket byggt kring en, den där starka Yaya Touré på mitten.
Ja, så blir man ju också, som lag blir man ju, man vänjer sig vid att en spelare kan göra vissa saker, men han kan ta fram bollen, det har han gjort i 5 års tid, trycka sig förbi en motståndare och sätta en avgörande passning. I fjol såg vi inte det lika mycket som vi sett tidigare, och det är klart att då blir det ju kanske ett större ansvar läggs på att Silva ska sköta den där kreativa bördan.
Och man såg ju att det gick ut över Silva när Fernando Fernandinho spelade till exempel, som inte liksom gav det offensiva understödet, som inte gav det alternativet offensivt i anfallen, utan det fanns helt enkelt färre alternativ för David Silva, och det kanske krävdes då en extra touch, en extra dragning eller någonting, och då blev det inte lika effektivt. Så att, han är en presence som man brukar säga.
Ja, det får man säga. Och nu har de ju dessutom fått in Sterling som redan liksom har tillfört och gett ytterligare spets till det här anfallet. Så att,
och ett ytterligare alternativ till David Silva, för han gör sig ofta spelbar, och han löper ju också loss ytor åt sig själv och är så pass snabb, så att han slår ju vilken back i ligan som helst i en 50-50-duell.
Ja, slog sannoliken Ivanovic i 50-50-duellarna i den här matchen i alla fall.
Det har han gjort för. Det är inte första gången han springer runt Ivanovic. Det gjorde han förra säsongen också. Inte minst i Ligacup-matchen, va?
Ja, det kan ha varit.
Som de möttes. Det var Yaya Touré det. Hur... ja, jag menar, vi var många som inte hade med Manchester City inför den här säsongen i titeldiskussionen. Det får man nog revidera nu, va?
Ja, det får man ju göra. De ser ju ruskigt starka ut, och det är klart att de kommer vara med upp och slåss om det nu. Jag var ju en av dem som trodde på en mellansäsong för City, och det var ju utifrån att de såg väldigt tröttkörda och ålderstigna ut under våren. Men det är klart, hade man kalkylerat in en ny tänd Vincent Kompany,
som har en motsvarande nytändning.
Ja, precis. Och han tycker att han har sett stabb ut under längre tid till och med än Yaya. Men både en nytänd kompani, en nytänd Yaya Touré. Så bara det hade ju inneburit att man hade värderat upp sitt ganska rejält. Nu har de ju dessutom fina tillskott här med Nicolas Otamendi här som kommer in som extra... grädde på moset i ett läge där Mangala faktiskt har börjat leverera. Jag menar, han har gjort det starkt nu.
Det är lite synd om Mangala att Otamendi kommer in här, för kommer antagligen gå före.
Absolut, men synd om, jag menar, det här är ju en tuff, värde i toppfotbollen. Man får köpa om klubbar på den här nivån köper bättre spelare. Det är bara ta konkurrensen och visa att man ska spela. Och för Mangala nu, det är det som gäller. Det är bara köpa läget, träna på, och chansen kommer komma förr eller senare. Det gäller bara att vara så pass bra så man får nya chanser. Men han har ju också varit positiv i inledningen här av säsongen. Så att från att City hade egentligen ett enormt frågetecken på mittbacksidan, så har man nu en kompani som ser ut att ha fått en renässans. Man har Mangala som verkar kanske vara redo att ta det där klivet. Och sen Otamendi in. Och sen De Michelis kvar då, som kanske var den mest stabila mittförsvararen i fjol i City. Så att, det har ju blivit ett rejält utropstecken där.
Helt klart. Vi lämnar Yaya Touré då och Manchester City och pratar om en annan. Vi har ju pratat Swansea, det gjorde vi en del förra veckan, men vi nämnde inte Gomis. Annat än någon bisats, vi pratade mycket Jonjo Shelvey. Gomis som kom in och skulle ersätta Wilfried Bonny, kan man säga. Han kom in lite tidigare för sig, men det blev ju ganska naturligt så att han gick rakt in på den positionen när Bonny försvann till City. Har börjat väldigt, väldigt starkt den här, så lite skakig ut, det var lite, han blixtrade till några gånger under förra säsongen, men han kom aldrig riktigt in i laget, känns
det
som.
Nej, men alltså så här, alltså under hösten där så fick han ju inte så många chanser eftersom Bonny var första striker. Sen när Bonny lämnade för City, då fanns det ju såklart en farhåga där kring Swanseas offensiv. Skulle Gomis hålla? Han hade inte bevisat så mycket under hösten, de inhoppen han fick och så vidare. Men han var ju faktiskt tillräckligt bra under våren för att Swansea ändå skulle försvara sin plats där på övre halvan. Han gjorde väl typ en 7 mål där under våren och det var ju väldigt bra. Nu har han ju fått förtroende att vara den där strikern. De har ju tittat på anfallare inför den här säsongen då, liksom ryktas lite grann, men han ser riktigt skarp ut, förvånansvärt skarp ut. Jag kommer ihåg han från franska ligan och det är klart att man såg att det där var en centertank som hade en del kvaliteter och kunde ju avtryck i centret igen först och sen i Lyon. Men att han skulle komma till Premier League och fortsätta leverera, det var jag inte alls säker på. Så det var en positiv överraskning faktiskt.
Teamade upp flera anfall där med Chelsea, inte minst mot Chelsea i första matchen. Intressant säsong för honom tycker jag. Jag tycker hela Swansea blir otroligt spännande att följa.
Det som är intressant nu med Swansea är ju att de har en enorm bredd i sin trupp. Alltså, det är ju liksom klassspelare som Dyer och Routledge, de är utanför elvan nu. Det är liksom på mittfältet där är Leon Britton som valde att stanna kvar nu i Swansea och Jack Cork som inte heller får speltid. Alltså, det är en riktigt
och det är spelare som hade kunnat ta en bänkplats i nästan vilket lag som helst i ligan.
Absolut, jag menar, de har ju nya Tabano som vänsterback, han är ju också backup nu. Angel Rangel, backup, alltså det är riktigt bra reserver de har nu, så att det där har ju blivit nu ett stabilt lag skulle man ju säga på mitten över halvan.
Ja verkligen, de kommer vara med länge. Vi får se hur länge de orkar. Vi såg ju Southampton var ju laget förra året som hängde med länge där uppe i toppen.
Blir Leicester i år nu då?
Ja, jag leder ju in mig på de här två första omgångarna succélag Leicester. The Foxes. Jag kan börja med en fråga som då är lite intressant, för vi ska ju förstås hylla Leicester för deras insatser, även att Sunderland gjorde ju sitt bästa för att Leicester skulle få en drömstart på den här säsongen i första matchen. Jakob Karlén frågar så här: hur går det för Kramaric? Trodde han valde Leicester för att få speltid? Han har inte spelat en minut än så länge de här två matcherna där det har blivit 6 poäng.
Nej, och det är ju intressant också att en sån som Leonardo Lua har inte heller spelat där framme. Nej. Och det säger ju ändå någonting om Leicesters alltså, trupp och kapacitet. Att storvärvningen man gjorde i Kramaric, som ändå Chelsea var och liksom tittade på i alla fall, han spelar inte. Och Ulua som skulle vara den stora spelaren
i fjol, han var bästa målskytt förra året.
Ja, det var han. Han spelar inte heller, utan nu är det Jamie Wardy, den här energiska anfallaren som bara springer och som sprang sönder Manchester United i 5-3 matchen i fjol, som fick sniffa på det engelska landslaget faktiskt i fjol, som startar bredvid och Shinji Okazaki, nyförvärvet från Bundesliga, som har börjat oerhört bra. Ja, så man har två riktigt löpstarka forwards där framme, och känslan är att de kan bli lite för lika ibland, de två, att arbetsfördelningen är även inte helt satt, utan båda springer.
Ja, de springer. Okazaki ser ju otroligt bra ut.
Ja,
jag har inte sett så mycket av honom innan, men det jag sett hittills har verkligen imponerat. Skönt mål gjorde han också där.
Ja, följde upp egen retur där. Ja. Nej, men han är ju en sån där uppskruvad Duracell-kanin som är beredd att springa både offensivt och defensivt. Och det kan ta det långt.
Ja.
Sen har de ju faktiskt, måste jag säga, två ruskigt bra och formstarka yttermittfältare då i Riyad Mahrez. Att han var bra, det kunde vi nog ana utifrån vad han har visat tidigare för Algeriet och så. Och Mark Albrighton då, som är
på nytt född
verkligen.
Ja.
Det man satte frågetecken inför säsongen, det var ju det centrala mittfältet. Där trodde jag Esteban Cabezo skulle bli en enorm förlust utifrån att han var lagets bästa spelare i fjol, lämnade i somras, och de ersatte inte honom, utan de litade på Daniel Drinkwater och Andy King, att de skulle hålla ihop det. Det är inte namn som sätter skrämselhicka på motståndarna direkt.
Men du vet vad man kan göra om man får skrämselhicka?
Ja, man kan man sätta i halsen.
Man kan drink a glass of water. Ja, drink water, nej, förlåt. Roligt namn. Men nu ser de ju faktiskt ut att få in en rejäl förstärkning.
Ja, Gökhan Inle blir ju klar här. Mm. Så att det blir ju en riktigt bra förstärkning för Leicester. Jag tror han kommer alltså passa perfekt i deras spelsätt och deras filosofi. Så att det är en riktigt bra värvning. Och sen faktiskt då så verkar den där backlinjen, sedan Robert Hood kom in där och styrde upp saker, så verkar den fungera väldigt, väldigt bra. Mm. Så att, ja, det ser positivt ut för Leicester. Samtidigt är det två omgångar. Det går snabbt, ja, i svängarna, så det kan gå ut för det här strax.
Ja, det är två omgångar. Då, i en av de omgångarna så mötte man ett av de sämsta lagen. Som man kanske har sett. Det var länge sedan man såg ett så håglöst lag i Premier League som Sunderland. Ja, ska vi ta det? Vi kan väl ska se, vad har vi för tid där? Men vi skulle ta mycket frågor idag. För det har kommit in så otroligt mycket, och det är alltid roligt när man sitter två så här och kunna lasta dem på dig, Kalle. Mm. För jag tänkte vi skulle prata lite Sunderland. Och det har vi fått från Kalle Keno, kallar han sig. En taktisk genomgång av vad Sunderland måste förändra ser likbleka ut just nu.
Ja, alltså, de ser likbleka ut, onekligen. Och det är tragiskt att man inte verkar få rätt sida på det där sjunkande skeppet. Jag trodde ju nu med den här sommaren att de ändå skulle säkra lite värvningar här under augusti. Som ändå, det var ju mycket rykten kring Sunderland och spelare in och sådär. Så att de skulle kunna få ihop en tillräckligt slagkraftig elva för att i alla fall höja sig från i fjol. Men känslan kring klubben, supportrarnas uppgivenhet,
går i halvtid.
Dick Advocats, liksom den verkligheten som vi känner till, med att han egentligen fick övertalas för att ta det här ett år till. Och kompetensen, ska jag säga, hos sportchefen Lee Congerton, till ointresset från ägaren eller Short. Alltså det är så många delar i Sunderland nu som är osäkra. Och det är absolut inte på något taktiskt plan de ska reda ut det här, utan det går mycket djupare än så. Först och främst måste man få in försvarare som kan försvara. Och Sebastian Coates och Jones Kabul har ju de här två första matcherna inte bevisat någonting som överhuvudtaget gör mig övertygad om att de kan försvara.
Nej.
Och där är det största problemet idag. Sen har ju fortfarande det där mittfältet de senaste åren, tycker jag, med undantag av lånet av Key,
ja,
när han var precis där på lån, med undantag av det, så har de ju hela tiden ständigt haft ett problem på centralt mittfält. Lee Cattermole har i perioder, framförallt under förra säsongen då, varit nyttig. Men det är som att det räcker inte till. Man kan titta på en enskild spelare som Jack Rodwell och tänka att ja, men Jack Rodwell är ju bra, han värvade just i Manchester City för några år sedan. Ja, men hur många matcher har han spelat i Premier League de senaste 4 åren? Det är inte så många. Han är skadad rätt ofta, och kolla på vad de andra lagen har. Och
Sebastian Larsson tycker jag har en förmåga att helt enkelt tröttna lite mitt under matchen. Alltså han ser uppgiven ut ganska ofta, tycker jag. Han får inte det spelet att stämma som han vill. Han skäller mycket på medspelare. Han har ju för sig alltid varit ganska hög ut på plan. Han gnäller på domare och motståndare och medspelare och allting. Men det känns inte som det är harmoni riktigt. Alltså det är lättare att utläsa Sebastian Larssons kroppsspråk på något sätt av någon anledning, för att han är svensk. Kanske för att man håller ett lite extra öga på honom också. Men det känns inte som det är harmoni där.
Jag tycker ju att Sebastian Larsson är bäst när han får spela höger mittfältare och han får svinga in sina inlägg. För där har han ju onekligen sin spetskompetens. Nu har han ju fått spela central mittfältare i Sunderland. Han gjorde det väl rätt okej ändå under förra säsongen, tycker jag. Men det tycker jag är nog hans största problem, att han inte får spela på den positionen. Sen har det ju varit så mycket andra problem också med Adam Johnson och hans liksom hängande åtalet han har. och sådär. Det enda som jag ser som positivt egentligen, det är ju att Jermaine Defoe som värvades i januari för alldeles för stora pengar, men han visar ändå att han petar in lite bollar här och där.
Mål.
Han gör mål. Ja. Och det är ju liksom hoppet som Sunderland har ändå, att han och Stephen Fletcher, som också har ett bra målsnitt utifrån mål per match, att de liksom bär laget där framme. Nu gick de ju upp och spelade med två anfallare i senaste matchen och startade med det. Första matchen gjorde de ju inte det. Och ja, det är tufft att spela med 4-4-2 om du inte har ett starkt central mittfält som klarar av att spela med två man på mitten. Så att de har ju kanske ett dilemma där också. De skulle behöva två anfallare från start på plan, men då behöver de ha bättre mittfältare. Och de behöver ha bättre mittbackar. Men det var intressant faktiskt. Sky Sports tog ju fram statistik förra matchen där med mittfältarna där. Både Rodwell och Lee Cattermole var det väl i matchen nu senast mot Norwich. Att de sprang mest på plan. De två mittfältarna. Mm. Men anledningen till att de fick springa, det var ju just för att den här backlinjen, de sjunker för mycket. Och det blir ett hav för mittfältarna att täcka. Så att, vad är hönan och vad är ägget här? Ja, det kanske är så att det börjar med att de här mittbackarna, Kabul och Coates, de är för trötta helt enkelt och är inte tillräckligt modiga i sitt försvarsspel för att få liksom verkligen skära av ytor och trycka upp när de ska göra det, utan de blir bekväma och säkra i första läget.
Ja. Och det är ju två spelare som heller inte litar på sin snabbhet alls. Det är ju två väldigt långsamma mittbackar.
Ja, och det gör ju att man faller i tidigare skeden.
Ja, precis. Nej, det ser ganska mörkt ut. Vi följer upp den med en fråga från Douglas Nordström. Mycket hyllning av tränare sist. Vilka är Premier Leagues sämsta tränare? Det är svårt att inte slänga in i alla fall just nu då på dagsform Dick Advocaat som inte får till
samtidigt
det.
Samtidigt är det där är ju sådär enormt svårt att säga. För att alltså, som tränare så kan du ju vara bra i en miljö och så kan du vara sämre i en helt annan miljö. Jag menar, Dick Advocaat, skulle han få kliva in i, låt oss säga, Liverpool, så kanske han skulle vara bra där. Det vet man inte. Vem skulle vara bra i Sunderland idag? Alltså, väldigt få.
Precis.
Tony Pulis kanske.
Ja.
Nej, men alltså, det är svårt att säga liksom sådär med tränare och vem är bra och vem är dålig. Man får nog ge det lite mer tid än två omgångar för att säga vilken tränare som är i form.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Form så.
Absolut. Gary Tengström, han vill ha lite tankar om Traoré i Villa. Adama Traoré. Kalle Karlsson har säkert en del att säga i ämnet, skriver han.
Jag har inte sett Adama Traoré så mycket, men de rapporterna man fått från Barcelona är ju att det är många där som är förvånade över att klubben släppte honom, så tycker att han är fullt i klass med Munir El Haddadi där och kanske strået vassare till och med i sin utveckling, eller just här och nu i alla fall, och att han hade kunnat gjort större avtryck i La Liga den här säsongen än vad de här Sandro Ramirez och El Haddadi hade kunnat göra. Så att jag tror att det finns någonting verkligen där. Det finns absolut potential. Sen om man klarar omställningen och ny miljö och så vidare, man ska få chansen, det återstår att se. Men det finns definitivt potential.
Rasmus, jag ska inte Bjore Rasmus.
Jag skulle kunna tänka mig då Traoré att alltså, han kan vara en Delofeo som kom till Everton och precis, skärmade många och var lite upp och ner men väldigt bra ibland.
Så är det. Just med tanke på Delofeo, han hade ju liksom för att vara en sån spelare så hade han ju helt och hållet rätt mentalitet också. Han klev in med ett otroligt självförtroende.
Ja.
Alltså han var ju så arrogant och så på ett sätt som man, jag tror man måste vara, som verkligen gynnar en spelare i den situationen, som kommer från en stor klubb där man inte har fått så mycket chanser, inte så många som vet vem man är, men man förväntas ändå leverera väldigt mycket. Jag gillade Deulofeu för det. Vi får se ifall Traoré kan uppträda på ungefär samma sätt. Det tror jag hade gynnat honom. Rasmus skriver i alla fall: hur ser ni på Spurs problem på det centrala mittfältet? Bentaleb ur form, oprövad DR och Ali samt en ny in?
Ja, alltså, det var ju synd att vi inte hade Simon här på plats idag, för han hade kunnat fått grotta ner sig sitt kära Tottenham. Men jag tänkte på Spurs idag när jag var på väg hit i den här podden. Då gick jag och funderade på Spurs och då blev jag knackad på axeln av en som undrar om Ed Woodward skulle vara besviken nu. Men sen gick jag tillbaka i mina Tottenham-tankar och då tänkte jag just på det här med centrala mittfältet i Tottenham. Är det någonting som de behöver förstärka här och nu, så är det ju det. Alltså Bentaleb gjorde en jättebra säsong i fjol, egen produkt som man släpper fram, som liksom tar det där klivet och ändå blir en etablerad Premier League-spelare, gedigen Premier League-spelare. Han har startat den här säsongen väldigt svagt. Han var väldigt svag i premiären mot Manchester United där och gav bort ett mål där. Men jag tror ju ändå att Bentaleb kommer att växa in i det tror jag. Dyer startade ju som sittande mittfältare senast och gjorde det bra, väldigt bra inledningsvis i den matchen. Och jag tror ju att han ändå kommer att visa sig vara begränsad i den rollen. Han kommer inte vara den sittande mittfältaren som Tottenham behöver och vill ha där. Så att för mig är Dyer en krislösning där. Mm. Ryan Mason är ju en dynamisk mittfältare som passar väldigt bra bredvid Bentaleb. Så att det är ju de två som ska bära laget. För Dembélé hade jag stora förhoppningar på när han värvades från Fulham, men han kommer inte bli mer än det han har bevisat hittills, det tror jag inte. Jag tycker att det behövs en ny spelare där. Och den jag tänkte på, det var ju: var hittar Tottenham en ny Luka Modric? Alltså det skulle ju vara...
De växer inte på träd.
Utan det är ju den spelaren som skulle förändras otroligt mycket för Tottenham idag. Alltså det där runt omkring, det tycker jag att man har. Man har bra yttrar, man har en fin striker, man har nu faktiskt också en rätt bra och lovande backlinje tycker jag, med Alderweireld in där och även ytterbacka, liksom vänsterback nu med Rose och Davis som ändå är klart mycket bättre än när man spelar med Norton där. Man har högerbacken med Walker och Trippier som konkurrerar där. Alltså, man har skalet, men du behöver den där motorn. Och det har man inte idag. Så ja, de behöver värva en ny där.
Pratades lite grann om Wanyama från Southampton.
Ja, Wanyama är ju... Men det är ju en liksom stor, stark, riktig bollvinnartyp. Ja. Och jag ser han som kanske ännu bättre i de egenskaperna än Bentaleb, men han har för lite av det som skulle behövas bredvid Bentaleb, alltså den här Ryan Mason-egenskaperna, rörlig, spela bollen, pass and move, alltså den som får alla lagdelar att synka tillsammans.
Precis. Anton Johansson har skrivit 5 snabba till dig. Då får du välja helt enkelt.
Ja. Okay.
Det här är lite intressant. Bolasie eller Montero?
Ja, Montero. Jag är ju förtjust i båda, men här och nu, Montero. Ja, ja. Jag är ju nykär, alltså, jag är ju förälskad.
Så fort jag såg honom och sa att det här är Kalles spelare för säsongen. Jag är helt säker. Så direkt
old fashioned winger som gör sin spelare och stoppar in inlägg. Alltså, det är nästan så att... att man...
Och det lös Kalle Karlsson om honom.
Ja, det är nästan som min sambo hemma. Att hon får... att hon blir brädad här. Alltså. Det är... Ja, Montero gillar jag.
Ja. Mourinho eller Carneiro?
Nej, men alltså, det är ju Mourinho. Jag gillar ju Mourinho fortfarande. Jag älskar ju Mourinho. Sen älskar jag inte allt han gör. Och det innebär inte att jag tycker att han agerar rätt i den här Carneiro-soppan. Där gick han över gränsen. Och han ångrar sig nog själv över hans beteende där.
Hon kan inte lastas för någonting här, så det är ju
så just i den här i frågan så tycker jag ju att det är Carneiro, men på det hela taget, jag vet inte hur den är ställd.
Då
säger jag fortfarande Mourinho för att jag gillar honom.
Ja.
Som fotbollstränare.
Hazard eller Alexis Sanchez?
Nej, båda alltså. Jag är förtjust i båda och det är väldigt svårt att välja.
Jag måste välja.
Så Hazard sett i förra säsongen så tycker jag att han var ligans bästa spelare. Han var snäppet bättre.
Bournemouth eller Burnley?
Nej, alltså Bournemouth Jag har ju alltid gillat Burnley lite grann eftersom min farbror av någon anledning har hållit på dem sedan 50-talet typ. Nej, 60-talet. Jag ska inte överdriva. Men här och nu så Bournemouth blir man ju lite nyfiken på när de har gjort den här extrema resan upp genom seriesystemet. Och här och nu så håller jag ju verkligen tummarna för att de inte blir avsågade här tidigt och spelar bra fotboll men inte får några poäng. Vilket jag tycker har varit lite av the story hittills. Och Eddie Howe gillar man ju skarpt. Så att, Bournemouth säger.
Och sista då, Herrera eller Mata?
Ja, så jag är ju svag för Juan Mata. Sen tycker jag väl kanske att Herrera just nu blir lite orättvist behandlad i Manchester Uniteds i kön där till startelvan. Men jag älskar att se Juan Mata spela, så att jag väljer nog honom.
Bra, där fick du Anton Johansson svar på dina fem snabba. Det tyckte jag Kalle löste alldeles utmärkt. Georg Blixt undrar, är United en titelkandidat om de får igång Wayne och fortsätter spela så här?
Ja, om de fortsätter ta tre poäng i varje omgång, då är de en titelkandidat. Men det tror jag inte att de gör, utan jag tror att Uniteds del så handlar den här säsongen, det är fortfarande lite för många delar som inte fungerar. Även om Romero har hållit nollan nu i två matcher så kan det bli ett stort problem om De Gea lämnar. Det kan bli ett tomrum där. Jag tycker Romero, han har sett lite osäker ut mot Tottenham, spelen med fötterna och sådär. Mm. Och jag är inte så lika trygg med att han klarar av det här riskfyllda uppbyggnadsspelet som United vill spela. Det är lite åt Barcelona håll det där, att man ska kunna spela bort spelare med hjälp av sin målvakt. Och De Gea har grymma fötter och klarar av det alldeles utmärkt. Och Romero har också bra fötter, men jag tyckte inte han är övertygad mot Tottenham i det spelet. Wayne Rooney ser väldigt formsvag ut nu. Är det någonting vi vet så är det ju att han är lite av en sådär
fin klack mot Brygge då, den förtjänade ett mål.
Den var ju alldeles utmärkt. Men det man vet om Rooney, det är ju det där att han är lite av en ketchup-spelare. Han levererar ju perioder, så kommer han in i perioder där han kommer att göra mål. Och sen går han ner i några matcher där han är väldigt svag. Och nu har han börjat den här säsongen väldigt svag. Det är klart att här och nu så saknas det ju en striker till där i United. Men det är ju bara fyra månader sedan som alla efterfrågade att han skulle spela där framme. Och då gjorde han ju mål.
Jag säger så, jag ifrågasätter Wayne Rooneys motivation just nu lite grann faktiskt. Jag tycker han ser lite mätt och lite trött ut i sin situation i Manchester United just nu. Jag undrar om, för jag tycker fortfarande att det är en fantastisk spelare och han har ju flera år kvar på den högsta nivån, anser jag. Men jag undrar om, jag tänkte så här, tänk om till exempel Dortmund skulle värva Wayne Rooney nu. Han får komma till en helt ny miljö, helt nya spelare, han får vara den här stjärnan och sen nytänning på honom. Han hade kunnat vara precis hur bra som helst, är vad jag tänker. Men det är jag får känslan av att Manchester United, han kan det nu. Liksom. Han har gjort det så många gånger, med så många olika lag. Och det är, liksom, det är så mycket press på honom. Det är England och det är liksom, han är den sån här ligans största stjärna. Får man ändå säga att han är nu.
Just ja, det mest på, välkända namnet.
Det mest välkända namnet. Jo, men han är ju inte ligans bästa spelare, men han är ju kanske det största varumärket i England utav alla spelare i ligan. Jag vet inte, undrar fall just den situationen, den livssituationen.
Men det där är ju någonting som han har levt med väldigt länge. Han har ju haft det där egentligen sedan han var 18 år och slog igenom EM 2004. Alltså att han har varit det där stora namnet och så här. Det har ju inte, jag tror så här att han är ju en natural born footballer. Alltså han älskar ju att spela fotboll. Han är ju en sån som skulle gå ut i parken och spela fotboll spontant med polarna om laget ställer in träningen två dagar i rad, så skulle han göra det. Sån känns han som. Däremot så tycker jag,
eller boxas i köket.
Ja, precis. Nej, men så det man tycker att han har ju inte riktigt det där bettet riktigt i sitt spel. Nej, förut jagade han bollen som en uppskruvad vindhund, alltså, som hade liksom aldrig gav upp. Alltså det där har inte riktigt funnits nu, och inte riktigt den där alltså den där edgen när han får bollen, att det går fort det han ska göra, att han att touchen sitter sådär. Inte ens den fanns på Villa Park här om veckan. Så att ja, nej, han har inte sett skarp ut alls. Han inte.
Nej, för det är precis det jag menar också. Det är någonting med liksom med inställningen och frenesin som man liksom är van vid hos Wayne Rooney, att det är liksom, han är överallt, och han har spelat liksom, det kändes i vissa matcher under perioder som han spelade på flera positioner samtidigt liksom. Han var hela anfallsspelet. Han vann boll och han avslutade samma anfall liksom. Ja, man saknar honom lite grann. Vad man än tycker om Manchester United, så tycker jag ändå man kan sakna Wayne Rooney. Robin frågar, är Rodgers verkligen rätt man för Liverpool? Han tar rätt mycket konstiga beslut som inte kan räknas upp på Twitter. Och han tar ju inte de besluten som Twitterpöbeln gärna vill se i alla fall, utan han tar ju ganska impopulära beslut. Han petar Sacco till förmån för Lovren, han startar inte med Chan fast Chan har vänt en matchbild borta mot Stoke till exempel och så vidare. Han bryr sig inte speciellt mycket om vad andra verkar tycka, och han verkar inte ta sådär jättemycket hänsyn till om en spelare har gjort 20 väldigt bra minuter i en match, utan han har sin egen tanke och sin egen filosofi och sin egen grundplan för det här laget som han inte tänker släppa. Jag menar, bara en sån sak som att, ja men ta Sacco till exempel och Dejan Lovren. Dejan Lovren har inte gjort någonting för att förtjäna att gå före Mamadou Sacco i backlinjen egentligen, men Brendan Rodgers har bestämt sig för att det är honom jag ska spela, det är min gubbe. Och då spelar liksom nästan ingen roll vad Sacco gör, hur bra han än är i perioder eller i match så, utan då är det som gäller. Så att
nej, men så tror jag också han är så, man vet ju aldrig riktigt vad Brendan tänker, för han verkar ju vara så otroligt låst till också, vi ska spela den här uppställningen mot det här typen av motstånd. Det är ju mycket hattande på den punkten också. Så jag tror mycket är utifrån vilka spelare används mot vilket motstånd. Han har inte en startelva som är skriven i sten, utan Firmino kommer att användas ibland, och ibland kommer Lallana att spela, och sen nästa match så kommer Coutinho vara en av de tre på mittfält och spela offensivt där, och sen kommer han vara på kanten, och sen nästa match kommer han spela tia i något annat. Alltså, jag tror att det blir så. Det känns som att han vill ha ett flexibelt lag. Jag tror de tränar extremt mycket på att vara flexibla. Och då blir det mycket det där. Men jag håller med om att han har sina egna idéer.
Ja, onekligen. Och har man andra idéer som ass-tränare och sådär, då kan man få sparken.
Ja, då kan man få gå. Men det kan vara nyttigt ibland sådär. Alltså, jag ser inte någon så här dramatik i att Pascoe fick gå. Colin Pascoe, hans assistent i somras. Utan, jag menar, de gjorde en svag säsong. Han utvärderar såklart laget och spelarna. Han måste ju också utvärdera sig själv. Och det är klart att han kan då, Pascoe som han har jobbat med tidigare i Swansea och under flera år, att han kan känna att vi har stagnerat i vårt samarbete. Jag skulle behöva någon mer som utmanar mig till exempel, som tänker i andra banor. Och då plockar han in Sean O'Driscoll då, som kanske han har mött tidigare i sin tränargärning, tyckt ha liksom intressanta tankar och sådär, och se någonting som han kan utvecklas av. Jag tycker inte det är något sådär dramatiskt.
Hur ser du på laguppställningen, att man valde att ställa upp likadant hemma mot Bournemouth som man gjorde borta mot Stoke, just med tanke på det du sa innan, och hur svagt man spelade mot Stoke och skapade ingenting, och när han väl förändrade den startelvan till andra, det var då man började öppna upp matchen, och då trodde ju alla att ja, men då är det laget som kommer få förtroendet liksom på hemmaplan mot en nykomling, mot lilla Bournemouth, att då ska man kunna släppa på den här spärren lite grann, men så här, då var det tillbaka. Ja, är han rätt man för LFC? Det får väl tiden utvisa.
Ja, men det är väl framförallt det här året som kommer vi visa det. Nu har han gjort sina 3 år, och ena året var helt fantastiskt. Och förra året så var det ett steg tillbaka i utvecklingen. Och det här året är lite av en vägvisare nu.
Make it or break it.
Ja, lite så faktiskt.
Pia Karlsson skriver, om Pochettino förlorar mot Leicester, hur tufft blir trycket på honom då? Levis tålamod är inte stort.
Jag tror ändå att tålamodet är lite större nu hos Tottenham än vad det var tidigare. För att den här sommaren har känts ändå som att Tottenham har inte gjort några större värvningar. Och det har de inte gjort för att de känner att det spelar ingen roll om vi värvar en spelare för 20 miljoner pund. Vi kommer i alla fall inte lyckas slå oss in där uppe. Utan just nu, här och nu, är barriärerna lite för stora. Så vi bygger vidare på det här laget, det unga laget som vi ändå har. Så jag tror faktiskt att tålamodet nu är lite större. Så jag tror inte att det kommer börja blåsa om de skulle förlora nästa match. Det tror jag inte. Sen är det klart, är vi framme i december och Tottenham skulle ligga liksom på under halvan. Då är det klart att det kommer att blåsa. Men nej, jag tror inte att det kommer liksom börja spekulera som på Kirinos framtid om de skulle torska helgen.
Hugo Olivekrona skriver: påverkar pengarna i Premier League domarnas löner, och kommer det längre resultera i fler och bättre engelska domare? Jag tycker alla ligor man någonsin liksom pratar om, så tycker jag att det finns alltid, från fans sida så sägs det alltid att vi har så dåliga domare i det här landet. Det spelar fan ingen roll vilken liga det är. Pratar man med svenska supportrar och säger om vi bara kunde ha lite bättre domare i Sverige, och i England är det samma sak, och i Italien är det samma sak, och Spanien är det samma sak, och i Portugal är det samma sak, ja. Och Tyskland är det också så. Man tycker fan vad vi har dåliga domare. Och det är liksom, jag vet inte, har Premier League så dåliga domare?
Nej,
jag tycker inte.
Nej,
jag tycker de har ganska bra domare.
De har inte sämre domare än vad till exempel La Liga har. Där har de definitivt de sämsta domarna, skulle jag säga. Det har ju varit en sån enorm diskussion i Spanien med domarkvaliteten där i många år, att den är undermålig. Och som du säger, den dyker upp i alla ligor. Men ja, i Spanien har den varit mer hög än i andra ligor, det skulle jag nog säga. För där är ju kvaliteten på fotbollen så astronomiskt hög, och domarna där spelar överhuvudtaget inte i samma på samma planet. Jag tycker inte att domarnivån i Premier League är speciellt låg. Däremot kommer det alltid göras misstag. Så är det ju. Och när det blir en hård bevakad liga där alla matcher sänds, alla misstag som sker hamnar på små snuttar ute på sociala medier, och hur kan man döma sig och hur kan man döma så, så kommer det ju alltid bli ett enormt fokus från varje omgång på stora misstag, för det kommer fortsätta ske. Så är det ju.
Absolut. Och frågan då, hur, om pengarna kommer påverka?
Pengarna, jag vet förut när jag kollade upp det där med domare, då hade ju Bundesliga och Premier League de bäst betalda domarna. Mm. Men det här var rätt många år sedan jag kollade det. Och det var, då vet jag att det låg på typ 25 000 i Bundesliga. Mm. Före en match.
Ja.
Och det lär ha höjts efter det. Så ja, då, pengarna i Premier League kommer bidra till att domarna också tjänar mer. Så det är ett framtidsyrke, kan jag rekommendera alla som lyssnar. Det är satsa på att bli domare.
Hur långt bort tror du, nu ställer jag frågan, hur långt bort tror du att det värvas domare från andra ligor till Premier League eller Bundesliga och så vidare? Alltså att man inte har engelska domare att till exempel.
Nej, men det har ju snackats om sådär så himla länge, men det har inte skett. Och jag tror mycket med sådär med kultur att göra också, att alltså, även om jag menar, en tysk domare är jättebra, så är det inte säkert.
Man skulle kunna göra
ta Rossetti till exempel, som en väldigt bra italiensk domare. Jag är inte säker på att han är jättebra om han kommer till Premier League, för det är en annan kultur där, och det blir en anpassningsperiod för honom där, och man måste kunna kommunicera med spelare på ett bra sätt och så vidare.
Men samtidigt funkar det väldigt bra i Champions League,
och där kan det funka.
Och där tycker jag man väldigt sällan pratar om domarnivån i Champions League, bland den lilla gruppen domare som dömer matcher i ett slutspel på Champions League. Jag menar, det är domare som skulle kunna göra en match i Bundesliga ena dagen, och sen tre dagar senare kunna göra en Premier League-match och så vidare för lite mer pengar. Hur långt bort tror du att vi är från en sån tillvaro?
Det borde rimligen inte vara så långt bort då, med tanke på att alltså, de tjänar så pass bra nu så att de i princip är proffsdomare och kan leva på det även i andra ligor. Även i Sverige kan man ju alltså leva på att vara domare om man är framträdande i Allsvenskan. Och då, ja, jag menar, det handlar ju bara om att en liga tar det klivet och börjar erbjuda högre löner.
Frilansa runt om i Europa. Vad heter han, holländaren till exempel, som dömde MFF Celtic igår, va?
Ja, jag vet inte.
Kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag tycker han är väldigt bra i alla fall. Han har dömt både Champions League-finaler och det ena med det andra. Alfred Martinsson skriver: vem ser ni helst i Arsenal på högerkanten? Walcott eller Oxlade?
Just nu är det ju ingen av dem eftersom Ramsey startar där nu. Ja. Och det där har ju blivit liksom en kompromiss för Wengers del, för att Ramsey är alldeles för bra för att lämnas utanför elvan. Det tror jag många kan se. Men laget fungerar bättre när Cazorla och Coquelin spelar sittande mittfältare. Och då finns det ingen riktig plats för Ramsey i elvan annat än att skuffas ut på högerkanten. Och nu spelar de ju ett system där han utgår från högerkanten men han kommer in centralt. Och det funkar ju bra så länge de har boll inne i havet och så vidare. Men jag tror inte Ramsey själv kanske känner att han får ut sin potential riktigt där. Han vill ju spela centralt i banan. Så att det är kompromissen som det har blivit nu. Sen får vi se, det brukar alltid lösas med skador och sådär. Kommer säkert Ramsey få ta klivet in. Och sen kommer Oxlade och Theo Walcott får slåss om platsen till höger. Svårt att säga vem som ska ha den. Oxlade börjar ju säsongen väldigt bra där.
Första halvleken var ju fantastiskt bra där i matchen mot West Ham som de skulle förlora. Ja. Men Oxlade var ju magisk där i 45
och så hade han ju Community Shield-insatsen innan det på det.
Ja,
men nu var han ju bänkad senast så att, det går fort i svängarna.
Mm.
Nu gjorde ju Giroud mål här senast, ett konstmål, så att det innebär väl att Walcott har lite längre till startelvan på den positionen också.
Mm. Svante Corneliusson skriver: underbart med Sportbladets Premier League-podd när man har feber. Ja, vi gör vad vi kan för att hjälpa våra lyssnare. Vad tycker Kalle Karlsson om Joe Gomez andra insats och var Coutinho offside? Ja, han var ju offside.
Ja, Coutinho var ju offside, den var ju så klar. Alltså, försöker man spela bollen så är man ju offside. Ja. Och framförallt om man påverkar, tycker jag, om man påverkar.
Han påverkar ju målvakten, utan tvekan. Ja. Han var ju tvungen att röra sig mot Coutinho först för att...
Så det var inget att snacka om. Och jag tycker även att man påverkar även om målvakten inte tar det där steget ut med händerna i första läget. Utan även bara att du är där tycker jag.
Absolut påverkar.
Om han vänder sig om och försöker spela bollen så påverkar du.
Mm.
Där tycker jag man kan bli lite snävare i bedömningen av offside ibland faktiskt. När det gäller John Gomez så tycker jag väl att han gjorde en bättre match nu än vad han har jobbat mot Stoke, tycker jag. Han gjorde en bättre match nu.
Ja. Rodgers ska väl ha tackat Walters efter matchen mot Stoke där. Tackat för att han gav Joe Gomez den här erfarenheten.
Ja, okay.
För det behövde han. Han har inte mött någon så bra ytter förut, så stark och smart spelare tidigare. Så att,
det var ju positivt med Kleins insats senast för Liverpool. Han var ju
bäst på plan.
Ja, jag tyckte ju Benteke var det. Men jag tyckte Klein var nummer två bakom Benteke, tyckte jag. Men ja, han var positiv i alla fall. Det kändes redan från början som en bra värvning. Och det känns bra nu också.
Mm. Leif GV. Och det är alltså inte Persson. Utan det är
kan vi utesluta det?
Han kallas för Gura Wallin.
Ah, okay.
I sin handel, så att, det är nog inte Persson.
Det är inte Gustav Willi som
det är. Det är en fråga om Newcastle. Och jag skulle inte bli förvånad ifall GV Persson håller på Newcastle.
Det här känns lite som en skata.
Han skriver: vad tror ni om Florian Thauvin till Newcastle? Blir det en ny Cabella?
Ja, jag skulle säga att Thauvin har större potential än vad Cabella hade. Cabella, visserligen liksom begåvad och sådär, men Thauvin har ju varit en supertalang i ligan. Och har en högre kapacitet, en högre maxnivå som man kan nå i sig. Sen får vi se om man når dit. Men det är ju väldigt spännande att Newcastle nu bara plötsligt från ingenstans bara levererar en sån här pass tung värvning. Utöver de som man tidigare har gjort här i Wijnaldum och Mitrovic. Man kan väl säga att Mike Ashley plockar en del pluspoäng här nu sent i fönstret.
Mm. Det är en humörspelare också, Thauvin. Kan bli en ny Ben Arfa, man vet inte. Jag tänkte bara på två frågor vi fick alldeles nyss här med Arsenals högerkant och Joe Gomez. Det är ju två saker som ska mötas på måndag. Vem hade du spelat mot Joe Gomez? En väldigt orutinerad, oerfaren vänsterback. Om du hade varit Wenger. Vem hade du satt då? Ramsey, Oxlade eller Walcott?
Nej, men jag hade nog spelat Ramsey utifrån att det är svårt att peta nu elvan. Så pass bra är han. Så det får nog avgöra den saken. Så att, ja, Ramsey.
Mm. Det var ingen fråga, det var bara något som dök upp i mitt huvud. Simon Karlsson har ett tankeexperiment här. Han skriver: om ni fick makten att kasta ut tre lag från Premier League och ersätta dessa med tre lag från Championship, oj, vilka lag och varför?
Oj. Har vi inte jag haft vill... sådana där frågor förut, fast de har varit lite annorlunda ställda?
Ja, det har vi.
Vilka
säkert
vilka klubbar saknar ni
precis.
Premiership?
Jag skulle ju gärna ha tillbaka Burnley i Premier League. Jag tyckte om dem.
Du gillar dem. Wolves skulle jag kunna tänka
Wolves skulle man också kunna
tänka
sig.
Det är en klassisk klubb.
Hull kan stanna nere ett par år.
De kan få stanna nere. Inte Blackburn idag. Jag vill inte ha dem idag tillbaka. Men Blackburn, sett till vad de var förut, så skulle jag kunna tänka mig att tillbaka Blackburn också. Det tycker jag var ett klassiskt. Det är ett klassiskt Premier League-lag.
Har inte Leeds lidit nog än?
Jo, men de räknar inte riktigt när de har den här osäkra ägare liksom situationen. Nej. Då vill jag inte ha tillbaka dem. De får reda upp det först.
Sen
vill jag ha tillbaka dem, absolut. Vilka ska vi kasta ut då?
Vi kastar ut Sunderland, tycker jag.
Ja, Sunderland kastar vi ut utifrån att det är kaos där. Sen skulle jag ju kunna tänka mig att kasta ut Leicester innan de här två första omgångarna. Men just nu är det svårt att kasta ut en Liga 2.
Jag tyckte att Leicester spelade fin fotboll förra säsongen också. Jag gillade Leicester. Jag skulle kunna faktiskt kasta ut West Bromwich.
Ja, de har...
Men lite profillösa just nu, tycker jag. Det är liksom, det är Berahin och... jag menar, Ricky Lambert kommer inte... Han kommer inte frälsa oss den här säsongen heller, tror jag. Även att jag tror att han kommer vara ganska nyttig för ett West Brom. Men,
Watford då? Du vill ha kvar dem?
De har precis kommit upp. Det är lite synd att slänga ut någon av nykomlingarna, tycker jag. Det är lite orättvist så här. Sunderland, West Brom och Leicester då, ska vi säga det? Nej, Leicester kan vi inte kasta ut nu. Ska vi kasta ut Villa?
Villa? Du kastar ut Villa? Ja, det är ju en klassisk klubb. De kastar jag inte ut.
Nej.
Ja, då skulle jag kasta ut Watford i så fall.
Ja, men då får det bli Watford då. Det blir så hårt.
För att de inte producerar några egna spelare och så vidare.
Ja, jo, men ur den synpunkten att...
Eller ja, det har de gjort tidigare så med Ashley Young och så. Men just idag så verkar deras ungdomsverksamhet vara lite eftersatt. Ja,
och deras ägarsituation och hela det där känner man väl inte direkt speciellt mycket för.
Ja, just det.
Så där var väl ett typiskt svar på frågan. Linus Trygg undrar, borde Arsenal byta spelsystem med tanke på nuvarande trupp? Du var ju inne på det där, att för att klämma in Ramsey så får han spela på en kant, kanske man ska spela med en diamant, men Giroud känns ju som en typisk ensam forward på det sättet.
Ja, alltså det där är ju inte så himla lätt, utan det där är ju ett pussel, och jag menar,
ska man spela...
Arsenal är ett lag som vill äga bollen, och då vill de ha numerärt överläge centralt. Då hamnar du ju på att du är ett 4-2-3-1 eller ett 4-3-3. Du skulle rimligen kunna vara med trebackslinje. Men om vi tänker att Wenger alltid har spelat med fyrbackslinje och att han inte kommer att flytta på det, då har du fyra backar. Och så vill du ha numerärt överläge på mitten. Då måste du ha tre där. Mm. Då är det alltså 4-3-3 eller 4-5-1 eller 4-2-3-1 eller något sånt där. Du har inte så mycket mer att laborera med då. Och nej, jag tycker inte det är där liksom problemet med Arsenal finns, att man ska byta spelsystem, utan det handlar nog mer om hur man använder spelarna i det systemet.
Mm. Oliver Lundell undrar, vem tror ni vinner skytteligan i år?
Aguero sa jag inför säsongen och jag står fast vid det. Jag sa Aguero inför förra säsongen och han vann och jag står fast vid det nu också.
Det är svårt att säga någonting annat, känner jag. Alltså,
Shinji Okazaki.
Men City levererar på det här sättet. Aguero frisk, kommer han ju göra 30 mål.
Riyad Mahrez.
Varför inte?
Han leder väl nu, va?
Paul Brighton.
Ja, han leder väl nu.
Mahrez leder nu kanske.
Ja, det måste han ju göra. Han har väl gjort tre påsar.
Ja, så är det. Och Aguero har gjort...
Aguero har bara gjort en. Ross Barkley och Lukaku och Touré har gjort två. Det. Gomis gjort två. Mm. Nathan Redmond har också gjort två. Kompani har gjort två.
Kompani och Yaya Touré, alltså bästa målskyttar i, internt i City.
Ja. Andrea Jev har också gjort två. Med you.
Ja, just det. Också spännande. Fan vilket lag de har. Vad kan det innebära för den engelska liga, för den engelska lagens insats i Europa nu när mitten- och bottenlagen i Premier League blivit mer slagkraftiga? Fråga från André Frey.
Jag hoppas att det innebär att de till exempel, de som tar sig till Europa League, tar det avsevärt mer seriöst. Men jag tror inte det var det han syftade på, utan jag tror att han syftade mer på att det blir ännu tuffare, de här matcherna som redan är tuffa i Premier League, som redan har varit tuffa, att de blir ännu tuffare och att lagen ännu mer dränerade på energi och så när man kommer ut i Europaspelet. Och det är klart att det finns en sån risk. Mm. Det är ju skönare om man har en planka som man bara trampar på helgen och spelar av och vinner med 4-0, och innan man ska spela sin Champions League-match på tisdag och
onsdag. Man kanske till och med kan vila stjärnor i ligaspelet.
Kan vila stjärnor eller byta ut dem i 60:e minuten. Alltså,
det går ju
byter
inte
man ut i 60:e minuten så sliter det ju inte egentligen.
Nej.
Det är ju den där sista halvtimmen som sliter. Mm. Och då är det stor skillnad. Det är ingen tvekan om det.
Helt klart. Hörde ni, kära vänner, det var allt vi hann med den här torsdagen. Tack Kalle för att du kom hit. Det blev mycket frågor idag. Det gillar vi. Om en vecka så är vi tillbaka igen. Och på måndag så är Silly Season-podden tillbaka. Där ska vi försöka följa upp vår volley-diskussion från i måndags. Den har spridit sig ut på redaktionen och det ska cirkulera en Snapchat på Anna Rydéns konto där det är en hetsk diskussion mellan flera redaktionsmedlemmar kring det här med vad som är en halv volley egentligen. Det följer vi upp på måndag. Bara det är ju värt en extra lyssning, tror jag. Tills vi hörs, hej! Let's pretend, let's pretend, let's pretend we're gonna go.